Det finns en tidning i Stockholm som heter Dagens Nyheter. Och man gjorde en undersökning, en av journalisterna där för några år sedan. Hon gick runt i en massa kyrkor i innerstan. Och så lyssnade hon på gudstjänsterna ungefär som vi är här nu och lyssnar. Och sen var hon med på kyrkkaffet efteråt. Och så märkte hon att på kyrkkaffet var det ingen som pratade om det de just hade varit med om. Man pratade om den nya bilen. Man pratade om Södertälje Hockey. Man pratade ingenting om den gudstjänst man just hade varit med om. Och den här journalisten, hon jämförde med sitt andra liv. Det vill säga hon gick på teater ibland och alla pratade efteråt om pjäsen. Hon gick på idrott ibland och alla pratade efteråt om matchen. Det de hade varit med om. Och så kom hon fram till i artikeln i Dagens Nyheter. När man går på en gudstjänst idag så är man inte med om något. Och därför har man inget att prata om. Jag skulle önska att den här gudstjänsten inte är en i raden. Jag skulle önska att alla vi som är med här, om vi inte pratar om det med varann efteråt, så skulle jag önska att vi kanske med Jesus pratar när vi får tända ljus och sjunga lovsång efteråt. Och att det vi bjuder på i den här gudstjänsten, det vi har hört Mikael och jag, och det vi säger och sjunger, jag skulle önska att det oroar dig och att det roar dig på lång sikt. Det står så här på ett ställe: när han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa. Alltså jag tänker mig så här, Södertälje är så stort. Södertälje vann med 2-1 över Brynäs. Folk sitter nu och dricker öl och njuter av segern. Andra har förberett kvällens middag. Grannarna kommer in och vinflaskan är öppnad. Andra är på väg till en fest där de än en gång ska bli förnedrade. Andra går ut och dansar med den de håller kär. Några går på bio. Så här stort är folkskarorna just nu i Södertälje. Och så är vi några som går hit. Och så sätter vi oss ner. Och så undervisar Jesus. Det är vad vi önskar. Och den text jag vill läsa är Matteus 5 kapitel. Och jag vill läsa den i 3 sjok. Jag vill först läsa de 10 första verserna. Och sen vill jag läsa vers 11 och 12. Och till sist vill jag läsa vers 13-16. Det är från det som kallas bergspredikan. Och det är Matteus. Och det är det 5 kapitlet och först är det de 10 första verserna. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Och jag tänker så här, ingen av oss har gått till Pingstkyrkan i Södertälje denna kväll därför att du och jag vill vara lyckliga. Ingen av oss här står efter att vara lycklig. Alla av oss här vet att lyckan kommer och lyckan går. Varenda en här vet att lyckan är bedräglig. Och vi försöker lära våra barn att vill du bli lycklig, då kommer du att spänna dig. Du kommer att förlyfta dig. Det kommer aldrig att funka. Du kommer att lyfta dig i håret. Du kommer att ljuga. Du kommer att låtsas. Eller hur, vi föräldrar? Vi sitter med våra barn, vi som försöker vara pingstvänner. Och så säger vi till dem, försök inte bli lycklig. För det funkar inte. Och vi märker ibland att utanför kyrkorna, man springer efter lyckan. Man låtsas lyckan. Man ljuger sig till lyckan. TV propagerar för lyckan. Men vi vet alla att den är bedräglig. Att den lurar oss till sist. Och att ingen av oss hittar hem. Vi är här, eller hur? För att vi är saliga. Och salighet är någonting annat än lycka. Vi försöker inte vara lyckliga. Vi vet att vi är saliga. Och det är en väldig skillnad. Kommer du ihåg texten? Saliga de som är fattiga i anden. Vi vet vad det är. Vi har tittat i spegeln. Vi har rannsakat oss själva. Pastorn har sett på oss med sina varma, vackra, äkta ögon. Men vi vet hur det är här inne. Vi är fattiga i anden. Det är därför vi tycker om Micke sånger om Jesus. Det är därför vi behöver de sångerna om Jesus. Därför du och jag klarar inte det här livet själva. Saliga de som sörjer. Vi vet vad det är. Några av oss är föräldrar till barn som inte är med på den här vägen. Som inte vill vara saliga utan försöker vara lyckliga. Vi försöker att jämka. Det är inte så enkelt. Vi vet vad sorg är. Sorg över att livet inte blev som vi trodde. Som vi planerade. Och som vi ville. Och vi som är lite yngre, jag tänker på oss här. Jag menar, vi vet vilken kille vi vill ha. Och vi vet ibland att vi inte får honom. Vi vet vilket tjejgäng vi vill vara med i. Och vi vet att vi inte platsar. Och vi som är lite äldre. Som visste vilket jobb som var vår kallelse. Men som inte dög. Alltså, vi vet vad sorg är. Och så säger bibeltexten. Därför är vi saliga. Och så står det, saliga de ödmjuka. Och vi tänker ibland, nog finns det såna ögonblick. Nog har jag vid olika tillfällen backat för att visa att jag tillhör Jesus. Nu har jag lagt mig ner i en maktkamp för att jag faktiskt vill vara mjuk under Jesus. Ödmjuk. Saliga de som håller fred. Och vi önskar att det skulle ske i Burma dessa dagar. Vi önskar att Myanmars regering skulle fatta. Men du och jag vill på vår plats, i vårt liv, i vårt kvarter, hålla fred. Och texten säger, därför är vi saliga. Alltså, jag tänker så här, hur tänker ni? Jag öppnar den här goda boken gång efter gång, för jag vill höra honom säga att jag är salig och att jag slipper försöka vara lycklig. Och när folk ser på mig, allt väl, säger de. Vad då allt väl? Allt är väl inte väl? Det var ju liksom därför han dog. Det var därför han uppstod. Det är därför han har kallat en pingstförsamling i Södertälje. För att stå upp för honom, för att allt inte är väl, eller hur? Blir man lycklig av att vara med i församlingen? Alltså, typ fel fråga. Saligheten stänker när man är här. Inte lyckan, men saligheten. Alltså, vi vinner salighet när vi öppnar Bibeln och läser det om oss och tar det till oss. Och denna salighet, den tar aldrig någonsin slut. Tillbaka, vers 11 och 12. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Alltså det här är intressant. Har ni läst den här texten? Alltså den är så intressant. Vad säger den? Jo, den säger det saliga livet möter motstånd. Alltså den säger de goda människorna förföljs i den här världen. Alltså någonstans ibland tror man ju tvärtom. Som förälder säger man till barn, försök vara god, försök vara schysst, var en god kamrat, var en trevlig människa. Och det enda som är säkert är ju att de kommer att bli förföljda. Därför så är det ju. Alltså det är inte de fula som mobbas, utan det är de goda. Det är inte de elaka på arbetsplatsen som stöts ut, utan det är de rättfärdiga. Och det händer hela tiden. Och det står i Bibeln. Se på profeterna. Se på Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Om du försöker bli lycklig, lyssna noga. Om du försöker bli lycklig, då är det här med förföljelse något som stör dina planer. Men om du vet att du är salig, då vet du att det här ingår i paketet. Ibland tänker vi inte så, utan vi tänker på något omvänt sätt. Som om han inte hade behövt dö. Som om kyrkan inte hade en plats. När man reser i världen ibland så förstår man ju det här på ett annat sätt. När man är i Ryssland bland de kristna så är det här deras liv varje dag. När man är i Rumänien bland de kristna så är det det här de pratar om i varje gudstjänst. Och jag vet att det handlar om pingstvännerna i Sverige också. Jag vet att det handlar om oss som är här. Och därför läser vi med snoken i boken. För att vi ska få skydd. För att vi ska orka. Och för att vi vill vara i detta liv. Tredje stycket. Fortfarande Matteus 5 kapitel. Och nu de tre sista verserna. Från vers 14. Från vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Nu blir det lite tufft de sista 15 minuterna. Men det är tänkt och det är sagt för att vår rygg ska bli rak och för att det ska bli en skillnad i Södertälje. Lyssna! När vi kommer till en gudstjänst som den här ikväll, då kommer vi egentligen hit därför att vi behöver bli definierade, eller hur? Alltså vi kommer hit för att på något sätt av den här goda boken få veta vilka du och jag egentligen är. Vi vet inte det. Jag menar, Patrik tror att han heter Mikael Jonsson. Och Patrik tror att jag heter Runar Eldebo. Men det är inte det viktigaste namnet som Micke och jag har. Utan det namnet, det får vi av den här boken. Och du som sitter här och kanske tror att du är hemmafru. Eller du som tror att du är student. Eller du som tror att du inte är riktigt som alla andra. Eller du som tror att du är singel. Eller du som tror att du är bankdirektör. Alltså det är inte det viktiga om dig. Utan det viktiga är hur du blir definierad av Bibeln. Alltså det är det som avgör vilka vi är. Och då säger Bibeln den här lördagskvällen. Du är jordens salt. Och du är världens ljus. Och det är något fantastiskt. Alltså, Micke Jonsson som pianist, det kan ta ett slut med att han är med om en olycka med sina händer. Runar Eldebo som predikant eller pastor, det kan ta ett slut med att jag får en halsåkomma. Patrik Forsling som föreståndare. Men att vi är jordens salt och världens ljus, det tar aldrig någonsin slut. Alltså, det är inget man pensioneras ifrån. Det är inget som går över. Utan till vårt sista andetag så är du och jag definierade som jordens salt och världens ljus. Och när jag upptäckte det här för några år sedan i min bibelläsning så blev jag så fruktansvärt glad. Därför det här ger mig ett liv också när arbetsmarknaden inte tillåter mig ett liv. Det här ger mig ett liv också när mitt äktenskap går över, om det gör det. Det här ger mig ett liv när mina barn flyttar hemifrån och jag inte vet vad jag ska göra. Då öppnar jag boken och så står det: jag är jordens salt och jag är världens ljus. Och frågan är ju, vad betyder det? Alltså, när prövas en sån livshållning? Alltså, vad exakt skulle vi kunna stimulera varann till att göra? Först ett litet kort exempel. En god vän till mig, en missionsförbundare från Småland. Vi stod varann väldigt nära. Han var en kär vän i vår familj. Vi hittade varann i en bastu uppe i Dalarna. Vi var och åkte skidor och så hamnade den här mannen och jag i en bastu. Och vi kom aldrig ut. Så våra fruar trodde att vi hade bränt inne. Och vi började prata. Och vi delade varandras liv. Ni vet, man börjar här och så bara sova. Och så sitter vi bara så här. Och det här var kanske för 15 år sedan. Sen slog vi följe. Han kom upp på min 50-årsfest med ett bockiaspel. Jag åkte ner på hans 50-årsfest med en massa pengar. Han ville inte ha några presenter. Utan han ville betala en massa pengar till ett arbete han hade i södra Argentina. Där han lärde indianer att skriva och läsa. Han invigde cirkus i Stockholm där han hade gjort alla stolarna och vi var där. Och så ringer han en dag och så säger han: Runar, ordna ledigt ikväll för dig och din fru. Jag bjuder på bästa middagen i Stockholm. Dagen innan hade han nästan dött. Därför att hans hjärta slutade gå. Men en ambulans kom och tog honom. Och han räddades till livet och han ville fira med dem han tyckte mest om. Sen blev han sjuk. Han blev jättesjuk. Och han amputerade ett ben och han amputerade två ben och han amputerade en arm. Och han låg på Sofiahemmet. Och varje gång när jag var där så var det kö in på hans rum av läkare och sjuksköterskor. Alla ville gå in och prata med honom. Därför att han var världens ljus på Sofiahemmet. Han grät och han skrattade. Han delade sitt liv och han delade sin tro. Och han fick alla omkring sig att fästa sina ögon på Jesus. Vi kan aldrig pensioneras från det. Vi har alltid en möjlighet att vara subjekt i våra egna liv. Vi behöver aldrig någonsin se oss som offer för våra omständigheter. Detta tar aldrig slut, mina vänner. Och det finns ingen annanstans att få. Jag vet inte om du har förstått det här med saltet. Alltså, vi är jordens salt, står det. Och då tänker man ju lilla saltet som man tar på potatisen. Det är inte ett sånt salt. Utan det salt som talas om i den här texten, det är det salt som fanns i såna här stora stycken. Och så flodde man upp, så att säga, en fisk så här, öppnade fisken. Och så tog man saltet och så slängde man in saltet så att fisken inte skulle ruttna. Det är pingstförsamlingen i Södertälje. Alltså, vi finns i den här stan för att stan inte ska ruttna. Vi finns inte här som en fritidssysselsättning. Vi finns inte här för att det är så jättebra musik. Vi finns inte här för att vi har så bra lokaler. Utan vi är här för hela stans hälsas och överlevnads skull. Det är liksom inget mindre uppdrag vi har. Det är förruttnelsen vi vill hindra. Jag hörde om en baptist en gång. En baptist som heter Harvey. Han bodde i New York. Och när han var 20 år typ, då åkte han till Berlin. Och i Berlin fanns det då en mur som delade öst från väst. Och han åkte dit och ställde sig på västsidan. Och så stod han där och tog emot människor som flydde från Östtyskland till Västtyskland, som det då hette. Och han gjorde det under ett års tid. Hans föräldrar bodde i en förort i New York. De gick i en fantastisk, söt och fin baptistkyrka där man sjöng fint och hade en kör. Men han åkte dit. Och när folk frågade honom i Berlin: men Harvey, vad gör du här? Varför är du inte hemma i New York där du kan sjunga i kören? Vad gör du här? Och då svarade han: Jesus. Alltså, Jesus vill att jag ska göra en skillnad. Sen blev han pastor. Sen blev han professor i teologi. Och en av världens mest lästa teologer. Harvey Cox heter han. Jag kommer ihåg en predikan som jag skulle vilja att Patrik en gång håller i den här kyrkan. Jag var i en så här fin kyrka en gång. Och det var inför jul, och det var i en amerikansk kyrka. Och i den församlingen så är det så att pastorn en gång om året så håller han det vi skulle kalla en linjepredikan. Alltså en predikan som linjerar upp nästa verksamhetsår. Alltså en sån här stor predikan, ungefär som när statsministern håller sitt tal, så att säga. Och så stod pastorn här framme. Och det var precis före jul. Och så sa han så här: nu har vi börjat ett nytt kyrkoår. Och nu kommer snart nästa kalenderår. Och jag skulle vilja be er i vår älskade församling att alla här under nästa år gör en av tre saker. Och så tittade han ut över församlingen med all den kärlek han mäktade. Och så sa han: jag skulle vilja att ni använder en vecka av er semester. Och så åker ni till det barnhem som vi har på Haiti. Och så jobbar ni där gratis. Eller jag skulle vilja att ni som är unga och är studenter, att ni tar hela sommarlovet och så åker ni till Dominikanska republiken och jobbar på vår skola som vi har där. Eller jag skulle vilja att ni varje lördag kommer hit 9 och så åker vi och bespisar de fattiga som finns på plattan, som finns nere i centrala Chicago. Och så tittade han ut över församlingen, pastorn, och så sa han: finns det inte enklare sätt att vara kristen? Jo, men gå till de andra kyrkorna, Missionskyrkan, Svenska kyrkan. Men här i Pingstkyrkan i Södertälje, här gör vi så här. För att vara jordens salt och för att vara världens ljus. Jag satt där nere när jag hörde den här predikan och jag blev alldeles gråtfärdig. Tårarna bara rann och så tänkte jag: den väckelsen, gode Jesus, den väckelsen vill jag vara med om i Sverige. När ryktet om oss är att vi springer bena av oss för att stoppa förruttnelsen i den omgivande världen. Jag hade en gång en utbildning om såna här saker med ett antal unga evangelister, typ 19-20 år. Såna här glada pojkar var det mest. Och så satt vi i en ring. Vi hade något sånt här karismatiskt möte. Och vi bad och vi pratade i tungor och vi sjöng lovsånger. Och den tidens Micke Jonsson fäste sina ögon på Jesus där med oss. Och så tänkte jag att jag skulle liksom på något sätt dramatisera det här. Alltså, hur gör man så att folk får in det liksom i kroppen? Så jag tände ett ljus, väldigt fyndigt då. Det fanns tändstickor på den tiden. Så jag tände ett ljus och så sa jag till första killen: Patrik, du är världens ljus. Skicka det vidare. Och så vände han sig och sa: Micke, du är världens ljus. Och Micke sa: Lena, du är världens ljus. Och så gick det runt. Men under den här tiden, när vi gjorde det här, då gick Mats på toaletten. Och sen när Mats kom tillbaka, då hade vi gjort det här och vi skulle just avsluta med en bön. Så jag liksom tog ljuset så här. Och så sa jag när Mats kom tillbaka: Mats, du är också världens ljus. Och han tittade på mig och sa: jag vet. Vet du det? Det är frågan. Alltså vet du det? Alltså vet du hur viktig du är för Jesus? Vet du att han inte bara vill dig väl? Alltså har du fattat att han vill använda dig som salt mot förruttnelsen? Och som ett ljus i mörkret. Vad jag skulle önska att alla vi som försöker vara kristna i Sverige skulle ha det självförtroendet. Alltså, jag vet. Alltså, jag kommer fortfarande ihåg Mats ögon. Han var så kaxig. Han var så stolt. Han visste att han var världens ljus. Vet jag. Är du säker på det? Alltså, hur prövas det här? Jag har ett par saker till jag vill säga. Och jag skulle önska nu att jag oroar dig ordentligt. Och att du tar denna oro inte till mig och Micke. Och kanske inte ens till Patrik. Men ta den till Jesus. Och om du är gift med någon, ta den tillsammans. Fundera över den. Alltså, hur ser du som jordens salt och du som världens ljus ut? Det finns en berättelse i den här boken som jag kan fram och baklänges och utan till. Och det är berättelsen om den barmhärtige samarien. Den står i Lukas 10. Vi ska inte läsa den nu. Men jag tror de flesta av oss kan den berättelsen. Och jag kan den verkligen. Alltså, det var en man som var på väg från Jerusalem till Jeriko. Och så blev han överfallen av rövare. Och han blev slagen och de lämnade honom där. Och han låg där på backen. Och så kom det en präst och såg honom och gick förbi. Och så kom det en levit, en annan sorts präst, och såg honom och gick förbi. Och så kom det en samarier. Och när han såg honom fylldes han av medlidande med honom. Han göt olja i hans sår. Han tog honom upp. Han tog honom till ett värdshus och att han sa: jag kommer förbi här på tillbakavägen och kostar det något mer så betalar jag det då. Alltså, jag har dramatiserat den här berättelsen i typ 100 söndagsskolfester. Jag har spelat alla rollerna. Jag har spelat rollen som vägen till och med. Alltså, jag kan berättelsen fram och baklänges. Och du med. För 2 år sedan ungefär så satt jag på tunnelbanan. Jag åkte från Lidingö och skulle åka till mitt jobb som ligger vid Brommaplan. Jag åker inte ofta tunnelbana. Väldigt sällan, typ en gång i halvåret. Men då gjorde jag det. Och jag var klädd ungefär som jag är klädd nu. Jag trivs att gå i såna här kläder. Och så mitt emot mig på tunnelbanan sitter en kille. Han är långhårig, han är vacker, han är 20 år och han har drogade ögon. Jag kan sånt. Och så tittar han på mig och jag tittar i taket som vi gör i Stockholm, Södertälje. Eller hur? Vi tittar överallt utom på den mitt emot. Men han letar efter mina ögon och så till slut fångar han min blick. Och så säger han så att bara jag hör det: jag behöver 100 kronor innan den här T-banan stannar vid nästa station. Och jag ser på din klädsel att du har det. Och jag tittar ju ännu mer i taket. Hoppas hitta Jesus där uppe bland någon list eller någonting sånt där. Jag väjer. Och då höjer han rösten, den här killen. Och samtidigt blir det tyst i vagnen. Och så säger han: jag vill ha 100 kronor av dig. Jag måste betala tillbaka ett lån. Men du behöver inte ge dem till mig. Utan ge mig 100 kronor och ditt visitkort. Så kommer jag med pengarna till dig imorgon. Och alla tittar på mig. Alla tittar på mig i vagnen. Och han. Och jag tänker: aldrig i livet jag ger bort mitt visitkort. Då kommer han ju hem till mig. Aldrig någonsin. Men vad ska jag göra? Alla tittar på mig och jag vet inte var jag ska ta vägen, va? Och T-banan saktar ner. Och så precis innan den stannar så tar jag upp 100 spänn. Så slänger jag det i knät på honom och så springer jag ut ur vagnen. Och när jag kommer ut på perrongen så börjar jag gråta. Jag börjar gråta något så fruktansvärt mycket. Jag har inte gråtit så mycket på 10 år. Alltså, jag hulkar. Jag är fullständigt otröstlig. Och det enda jag tänker på, det är att jag är prästen och leviten. Alltså, jag är inte samarien. Jag har läst den här berättelsen i alla år. Jag vet rollbesättningen. Jag vet vem jag ska vara. Och jag är det inte. Och jag blir alldeles förtvivlad. Alltså. Och jag står där 10 minuter och gråter innan jag går på nästa T-bana. Och så berättar jag det här för några på jobbet. Och de börjar trösta mig. De börjar säga att jag gjorde något bra. Jag blir alldeles förtvivlad. Jag tänker på Jesus. Och jag tänker, när ska det bli något av mig i mitt lärjungaskap? När ska jag förstå vad han vill? När ska jag någon gång lita på att den helige ande skyddar mig? När ska jag gå ur båten och gå på vattnet och se om det håller? När ska jag göra det? Där någonstans finns en utmaning. Det är därför jag har börjat sjunga med i de här lovsångerna mer än jag någonsin gjort förut. Alltså jag sjunger så att jag ska bli modig. Så att det ska funka i T-banevagnen. Så att det ska bli något med mig. Det är min ena berättelse. Den andra berättelsen. För 1,5 år sedan ungefär. Så bestämde sig min dotter för att hon skulle bli volontär. Min dotter är nu 21 år. Hon läste ett år i USA efter studenten. Hon har levt en stor del av sitt liv vid Stureplan. Med alla gäng och alla vänner som hon har från Lidingö där hon bodde då. Och hon är kristen. Hon är väldigt mycket kristen. Och så var hon ett år i USA och blev ännu mer fäst vid denne Jesus. Och så kommer hon hem förra sommaren och så har hon bestämt att hon ska bli volontär i Ecuador. Av alla ställen på jorden, sa hennes mamma. Och där ska hon jobba i fattiga familjer för att hjälpa dem att överleva nästa dag. Och Ecuador är det land där det finns mest våld i familjer i hela världen. Hon skulle jobba för en amerikansk organisation. Och det var så bra, så bra. Och så förra sommaren då, så var min bil 3 år gammal. Jag hade en Passat som jag hade kört 3 år, en ny. Och då ska man ju antingen byta eller köpa alla de här försäkringarna. Och jag hade bestämt mig för att byta, det hade kommit en ny modell. Jag hade tittat ut den, jag är fullständigt ointresserad av bilar. Men jag skulle i alla fall ha en bil som funkar. Så jag hade tittat ut en ny Passat. Och sa det när jag kom hem till min familj att nu har jag sett ut en ny bil så jag tror vi byter. Typ så. Och då säger min dotter. Min älskade dotter. Då säger hon. Pappa, jag vill ha ett samtal med dig. Och så sätter vi oss mitt emot varann och så säger hon typ så här. Käre far. Det är från dig som jag har fått det mesta. Värderingarna som jag har i mitt liv, de har du predikat och gett mig. Du är min förebild i mycket. Du kanske inte har lagt märke till, pappa, att jag ska åka till Ecuador nu som volontär ett år. Och jag ska jobba med de fattigaste i världen. Och din bil är 3 år. Och den går rätt bra vad jag förstår. Jag skulle önska 2 saker, pappa. Kan du inte ta de där pengarna du tänker lägga på bilen? Och stödja mitt arbete. Och kan du inte låta bli att köpa en ny bil? Nu när jag är i Ecuador. Det vore väl fint. Och så sitter man med det allra käraste man har. Och så får man ett svärd i magen. Och man gråter av en sån tacksamhet och glädje. Och man säger till sin dotter. Det är klart jag inte ska köpa någon ny bil nu. Inte förrän du kommer tillbaka. Och man får den där frågan rätt in i sitt liv. Inte bara från dottern, utan från Jesus själv. Alltså, vad är det att vara salt? Vad är det att vara ljus? Alltså, hur lever man? Titta, hur lever man som kristen? Vi är uttagna ur världen och så är vi skänkta tillbaka till densamma. Eller hur? Han tog oss ut ur världen. Han sa, jag älskar dig, jag älskar dig, jag döper dig, jag välsignar dig. Jag frälser dig till evigt liv. Och så skänker han oss tillbaka till världen. Och då är vi i världen, fast annorlunda. Vi är tillbaka bland grannarna. Vi är på skolan, vi är på arbetsplatsen. Vi är i vår släkt, fast annorlunda. Och vi är inte bara där som annorlunda, utan vi är där som salt mot förruttnelsen. Och vi är där som ljus i mörkret. Och det tar aldrig slut. Alltså, den uppgiften är oändlig och den ger en mening åt våra liv. Om vi läser våra liv på det sättet. Hur ser det livet ut, mina vänner? Jag tänker mig att i en sån här gemenskap så ber ni varenda kväll om väckelse. För det gör väl alla pingstvänner. Tänk att få det igen som det var på 20- och 30-talet. När det var kö till Philadelphia-kyrkan. När det togs in hur mycket folk som helst i pingstkyrkorna. Vi ber att det skulle ske igen. Men det börjar kanske med att du och jag stiger fram här ikväll, under veckan som kommer, när du vill. Och så säger vi till Jesus, jag är salt. Jag är ljus. Och det är definitionen på mitt liv. Använd mig. Gör något vackert med mig den tid som jag har kvar. Om det handlar den här gudstjänsten. Amen.